was blinded by the devil, born already ruined. Stone cold dead as I stepped out of the womb. By his grace I have been touched, by his word I have been healed. By his hand I've been delivered, by his spirit I've been sealed. I've been saved by the blood of the Lamb.
Ja, Bob Dylan är glad. Bob Dylan är jätteglad. Året är 1980 och det har gått 2 år sedan Dylan tog emot Gud. På en konsert i San Diego hade någon i publiken kastat upp ett silverkors på scen. Och Dylan, som aldrig brukar plocka upp saker och ting som kastas från publiken, böjer sig ner, tar upp korset och stoppar i sin ficka. Nästa natt, ensam på ett hotellrum i Arizona. Dylan känner sig låg som en dvärgbjörk. Hans liv är ett kaos. Han känner att han behöver något. Drogerna tar inte längre. Han behöver något nytt. Så stoppar han handen i fickan och tar fram silverkorset. Håller i handen och märker hur hela kroppen börjar skaka. Det är ett ljus där i rummet. Och han känner hur en hand läggs på honom. För Bob Dylan råder ingen tvekan. Det är Jesus Kristus som kommer till honom. Det är Kristus som slår honom till marken och lyfter honom upp igen. Bob Dylan har blivit frälst. Efter det apokalyptiska albumet Slow Train Coming och en tid i bibelskola kommer så Saved. Dylan-fansen över hela världen tycks eniga. Detta är en katastrof. Dylan har verkligen blivit tokig. Och fan om inte själva rockens själ följde med honom ner i dopgraven. Dylan åker ut på turné med gospelsångerskor i bandet. Han predikar om bot och bättring mellan låtarna och folk buar. Lyckligt ovetande om världens skoningslösa dom över Saved står jag inne på Gospel Center i Stockholm med jättestora hörlurar över öronen och lyssnar på skivan. Jag är 8 år gammal. Min pappa står lite längre in i butiken och bläddrar bland utbudet av kristen uppbyggelselitteratur. Min kärlek är omedelbar. Andäktigt håller jag i LP-konvolutet, som är det kanske fulaste skivkonvolut som gjorts. En kitschig målning av Guds hand som sträcker sig ner mot människorna. Men där på Gospel Center 1980 tycker jag att omslaget till Saved är oerhört gripande. Och när jag kommer hem den kvällen sätter jag mig i mitt rum och ritar av det med mina kritor. Mamma och pappa hade som nygifta och nyinflyttade till stora staden letat efter en kyrka att tillhöra. De gick runt och besökte olika gudstjänster och en söndag kom de till Ebenezerkyrkan på Mariatorget. En baptistförsamling som hade gjort sig känd för sitt sociala arbete på Södermalm. Arbetet med hemlösa och missbrukare hade hållits levande. Men nu började församlingen bli trött. Den söndagen 1970, när min mamma och pappa kliver in i kyrkan, är knytblusarna många och psalmsången vinglig. Mot slutet av gudstjänsten hör min pappa en röst som säger: "Här är det." Och min pappa, som begåvats med en enkel, självklar gudstro, tar orden till sig och viskar till sin unga hustru: "Här är det." Och hon viskar tillbaka: "Här är det inte." På kyrkkaffet efteråt träffar de Ebenezers enda 2 ungdomar, Maj-Britt och Börje, som erbjuder dem att flytta in i deras källare i Mälarhöjden. Så blev det Ebenezer i alla fall. Och på något märkligt sätt börjar församlingen växa. Det kom unga människor och de gifte sig och skaffade barn. Och 10 år senare var Ebenezer känd som en modern och radikal kyrka med Chilebasarer, alternativ jul och en levande musikscen. Ingenstans i svensk kristenhet fanns så många män med VPK-skägg och så många kvinnor utan BH. När Bob Dylan blev född på nytt var det en stor grej i Ebenezer. Vissa av de skäggigaste männen fick aldrig nog av samtalsämnet. Jag deltog frimodigt i de här samtalen. Talade om vilka låtar jag tyckte var bäst, vilka effektpedaler Dylans gitarrist använde och så vidare. För många kristna var Bob Dylans frälsning en bekräftelse. Alla ni som tycker vi är töntiga, vad säger ni nu då? Bob Dylan. Rockens störste hade klivit över på vår sida. Man både föraktade och beundrade världen utanför kyrkan. Man ville omvända den, men också ha dess bekräftelse. Med Dylans frälsning fick det dåliga självförtroendet som kyrkan dragits med i vårt land lite svalka. Kanske var det till och med så att rockmusiken var bärare av det nya språk man sökte. Det som skulle hjälpa nutidsmänniskan tillbaka till den kristnas tron. När Bob Dylan blev frälst tändes hoppet hos en del. Som hoppet tänds i ett fotbollslag när man köpte över en dyr spelare. Ebenezers pastor Göte Solberg fäste nog ingen större uppmärksamhet för den där Dylan. Men han var en man med mycket vidvinkel i sitt tänkande. Göte Solberg till och med tjatade på ungdomarna i församlingen att de skulle ta emot en check på 10 000 kronor och köpa en riktig ljudanläggning så att det skulle gå att ha rockkonserter i kyrkan. 10 000, det var mycket pengar för en självförsörjande frikyrka. Men en PA-anläggning skulle man ha, det tyckte pastor Solberg. Och så blev det. Samma år som Saved ges ut startar Ebenezers kaffesal Sveriges första kristna musikcafé. Och man döper det till Bläcktornet efter gränden som kyrkan låg i. En gång i månaden ska ett band komma till vår kyrka och spela kristen rock. En gång i månaden ska jag få vara ute sent med de stora grabbarna. Här någonstans börjar mitt liv. Ja, 1975 kunde man göra gospel. Bättre än så här blir det nog inte. Andrew Crouch and the Disciples, Take Me Back. Alla i kristenheten var inte lika glada över att rockmusiken intagit kyrkan. Debatten om huruvida rocken var djävulens musik eller inte hade kommit och gått ända sedan Elvis första tv-framträdande. På 70-talet frågade sig Larry Norman och Cliff Richard: Why should the devil have all the good music? Och i början av 80-talet aktualiserades debatten av att det dök upp hårdrockband som Iron Maiden och Dio med utstuderad satan-image. Pastorer och ungdomsledare spelade Stairway to Heaven och Detroit Rock City baklänges, övertygade om att hitta okulta meddelanden. Och i de kristna tidningarna trängdes debattinläggen. Det var ett himla liv. När det första stora kristna rockbandet Jerusalem skivdebuterar känner de sig tvungna att förklara sin bevekelsegrund. I LP-skivans innepåse skriver bandet: kan man spela tung rock och samtidigt sjunga om Jesus? Svaret från oss är ja. Vi tror inte att formen är avgörande. Motivet bakom allt vi gör är det som räknas. Och bredvid programförklaringen en bild på sångaren Ulf Kristiansson i skivstudion när han gör ett sorts kristet primalskrik. Göteborgsbandet Jerusalem tog frikyrkan med storm. Jerusalem var farliga. De såg ut som fullärda blandmissbrukare. Men det var bara på ytan. Jerusalem var totalt kompromisslösa i sin tro och sin nykterhet. Och det sades att människor blev frälsta på deras konserter.
Många som lyssnar, men det är få som vill förstå.
Göteborg 1978. Jerusalem med låten Tänk om Jesus har rätt. Eller var det Tänk om Lenin har rätt? Som ni hörde har det ännu inte hunnit bli vattentäta skott mellan kristna och proggare. Två läger utkristalliserade sig i kristenheten. Ett som konsekvent fördömde rockmusiken och ett som ansåg att man skulle skilja rockagnarna från rockvetet. Rockmusiken skulle inte stängas ute men muddras noggrant. Allt som var okult skulle förstås sorteras bort, likaså det som var för öppet sexuellt eller drogliberalt. Lättmystiker som Genesis och Pink Floyd satt också trångt. Man gjorde alltså ett kirurgiskt ingrepp i rockmusiken och avlägsnade centrala nervsystemet, aggressiviteten, sexualiteten, uppkäftigheten, borta. Jerusalem var farliga, men bara så länge det fortfarande var kontroversiellt med rock i kyrkan. I övrigt hade man skapat den mest välkammade och väldoftande subkultur. En helt egen genre hade man skapat. I USA fick den namnet Jesusrock. I sekulariserade Sverige krävdes lite mer diplomati. Det blev gospelrock. Man kunde läsa på affischer: ikväll gospelrock med livskraft och dynamis i Missionskyrkan. Gospelrockens första offentliga spridare var radioprogrammet Till glädje i P3. Det producerades av några kristna socialister från Göteborg och bland annat gjorde de egna inspelningar med gospelrockband utan skivkontrakt. Och när det lades ner så tog Claes Hollander vid med programmet Grus och guld. Och i den här vevan startades en rad kristna skivbolag. Leon, Royal Music, Kantio och allt vad de hette. En kristen rocktidning startades också. Puls. Och så alla dessa musikcaféer. Så många musikcaféer drogs igång i kyrksverige att banden och artisten kunde turnera i långa perioder. Man bodde hemma hos arrangörer eller på kyrkgolven och församlingarna finansierade konserterna med att sälja fika och ta upp kollekt. En musikrörelse hade vuxit fram med en helt egen infrastruktur, med helt egna kändisar. Landets medieetablissemang var svala, för att inte säga iskalla. Inte en uppmuntrande rad i musiktidningen Schlager, inte en ton i radioprogrammet Kult. Någon gång fick en kristen artist testa för trackslistan, men publiken ute i stugorna var lika svala då.
Vindarna viskar om dig, hela skapelsen dansar med mig.
Dansa med Frikyrkans omslagsflicka nummer 1, Charlotte Höglund. Året är 1985. Sången och musiken är Frikyrkans själva blodomlopp. Jag sjöng solo i kyrkan från att jag var 7 år och det var inget märkvärdigt med det. Varje församling med självaktning hade och har en kör, och det är nästan alltid någon liten kille, knappt könsmogen, som kompar på flygen. Det här är förklaringen till att en så betydande del av landets professionella musiker har kristna rötter. En av Sveriges mest eftertraktade studiotrummisar, Per Lindvall, var bara 12 år när han spelade med legendarer som Jan Sparring och bröderna Samuelsson. Musika för bläcktornet blev snabbt hippast i kristenheten. Alla kom de dit. Alla dessa musiker från Jönköping, Örebro, Älmhult och Skellefteå. Så unga, så trevliga och så förkrossande skickliga. Trummisar som drog sig upp och ner i tempo existerade inte. Lika lite som elbasar med 4 strängar. De här 5- eller 6-strängade elbasarna var ofta lackerade i rosa eller mintgrönt och hängde högt upp på basistens bröst. Därav begreppet pastellfunk. Jag minns ett band vars medlemmar alternerade mellan instrumenten. Alla spelade allt lika bra. Det var vad man i frikyrkan kallade show. Människor utan kyrkvana som ramlade in på musikaféer som Bläcktornet visste sällan vilket ben de skulle stå på. Där satt 200 spiknyktra ungdomar och åt glass i olika smaker. Och så ett rockband utrustade för ett krig som mellan låtarna berättade att orsaken till att de spelar är att de vill berätta om Jesus. Det där sista gick ju ingen på. Det var bara något man sa för att det skulle vara så. Det var det närmast obligatoriskt att trummisen hade en bibel på golvpukan och att han halvvägs in i konserten gick fram till micken för att säga något uppbyggligt. När gruppen Badmintons på den kristna festivalen Svalkan var helt ärliga och sa att de bara spelar för att det är kul, utbröt en hetsk debatt i den kristna pressen. En del av banden kunde nå en viss stjärnstatus i kyrkan. För att nå dit krävdes att man var tajta, skickliga musiker. Det kommer hit ett väldigt tajt band från Umeå ikväll, kunde tjejen som stod och sålde mackor säga. Och vet du vem som är ljudtekniker? Ur askan från 60-talets alla kan spela bara man vill ideologi reste sig ett musikervälde där skolning, tajthet och snabbhet var honnörsord. Kompmusikerna blev en sorts adel som kunde behandla artisterna rätt styvmodligt. Den här trenden kunde man se även i den profana musikbranschen. Men frågan är om den hade kunnat slå igenom utan denna karavan av frikyrkomusiker som dök upp i början av 80-talet. Det var faktiskt vanligt bland frikyrkofolk att man upptäckte en artist via dess musiker. Så blev till exempel Joni Mitchell intressant för att hon jobbat med Steve Lukather, Larry Carlton och Jaco Pastorius. Det här är Sommar, jag heter Thomas Andersson Vi och Joni Mitchell har just sjungit för oss, kompad av LA Express. Det har aldrig varit svårt att vara rebell i frikyrkan. När jag växte upp räckte det med att ta en mellanöl eller röka för att starta en personkult. Bland popbanden fanns det en klick med lappade 501-or, konversdojor och slingat hår. De utmärkte sig som en somalisk familj i Överkalix 1955. De spelade en mer klassisk, rak rockmusik och hade en aning bättre bandnamn än de andra. Vackert väder, jag har nämnt Badmintons, Walking the Dog, Ellen B. De var både kristna och coola, nyktra men lite crazy ändå. Bland rebellerna lyssnades det på skivor som många pastorer skulle kalla tveksamma. Eagles och Eric Clapton och andra som man inte riktigt visste vad man hade. Frikyrkopoppens musikaliska källor kom annars från ganska säkert håll, i huvudsak från västkustscenen i USA. Vi pratar Toto, Airplay, Gino Vanelli, Al Jarreau, Weather Report, Steely Dan, Pat Metheny, Level 42. De här banden och artisterna var godkända både av musikeradeln och av pastorerna. Den nyfrälste Bob Dylan var förstås också godkänd, men han var lite för otajt för att nå det breda frikyrkliga skiktet. Toto är kanske frikyrkopoppens allra största ikoner. Deras hitplatta Toto 4, ett centralt verk. Ni vet, den där röda skivan som börjar med Rosanna och slutar med Africa. Min morbror gav mig den och sa, lyssna på den här skivan, det här är musik. Toto är ju inget kristet band, men de har många av de attribut som appellerade till 80-talets frikyrkomusiker. De är extremt skickliga instrumentalister, de har en fabless för välproducerad rock med jazzinfluenser och de tycktes länge helt befriade från rockens genetiska destruktivitet. Toto var del av en lockande profan värld utan att för den skull hota frikyrkans gnosjömoral. De glamoriserade inte människans mörka sidor. Totos uttryck var kontrollerat och exakt, varken introvert eller exceptionellt extrovert. När den kristna gruppen Salt på sitt album Opus 2 hade med en stor bild på skivans mixare kändes det helt logiskt. En sån grej skulle Toto också kunna gjort. Ja, det var så här det skulle låta. I början av 80-talet var det aldrig långt mellan Los Angeles och de svenska dopgravarna. Totos perfektionism, deras tekniska fulländning och kristallklara ljudbild sporrade frikyrkans unga musiker, som vore alltsammans en sport, ett synkoprally. Det är tight, det är license. Den uppmärksamme hörde Thomas Axelssons slapbas där i refrängen. Dyrt. License var så skickliga tekniskt att musikerkollegor från den syndiga världen kom på studiebesök när de lirade i Stockholm. Och det är nu jag önskar att det här var tv och inte radio, så att jag kunde få visa omslaget till den här skivan, till deras skiva Högt spel från 1981. Det här skivomslaget skulle kunna vinna vilket humorpris som helst idag faktiskt. Det är ett väldigt typiskt frikyrkomslag, ett crescendo av pastellfärger. Och så de här okyssta killarna i 17-årsåldern, i skinnslipsar och färgglada cardigans, som i sina leenden försäkrar oss både sin oskuld och sitt seriösa uppsåt. Men kanske var det så att den polerade, tättslutande, perfekta musiken inte bara var en trend, utan att den också speglade någonting annat. Jag tror det. En sorts livsperfektionism. Idéhistorikern Sven-Erik Lidman har fäst min uppmärksamhet på att upplysningens filosofer satte sin lit till den starka, förnuftiga människan, den moraliskt högstående övermänniskan. Frikyrkans första ideologer var söner av 1700-talets upplysning, och dess människosyn kom att prägla även kyrkan. Drömmen om den syndfria, kompromisslösa människan, den resta människan som skulle hjälpa den fallna. Den drömmen finns i frikyrkan som gästen i degen. Och givetvis blir det ett ångestfyllt glapp mellan den ideala människan och människan som hon i själva verket är. I det glappet kan svaghetsföraktet och den andliga elitismen gro. När frikyrkungdomarna hyllade supergitarristen Jay Graydon för att hans live-solon var karbonkopior av solorna på skivan, röjde de nog ett djupare pedanteri. Under exakthetens blankyta fördes kampen mot demonerna, närdes drömmen om att bli fri sin egen svaga mänsklighet. Perfektionismen blev korsetten som höll ihop världen, korsetten som skyddade mot kaos. På så sätt skyddade man sig naturligtvis också mot själva livet. Nidbilden av kristenheten som de präktigas gemenskap är tyvärr rätt sann. Och jag tror att det har med livsperfektionismen att göra. Man har visat upp lyckade äktenskap, hela och rena barn och låg arbetslöshet som ett tecken på Guds välsignelse och trott att det skulle imponera. Knappast. Man söker inte tröst hos perfekta människor. Perfekta människor är lika overkliga och tråkiga som perfekt musik. En gång var frikyrkan, liksom arbetarrörelsen, en upprorsrörelse. Frikyrkan mot den kyrkliga makten, arbetarrörelsen mot den statliga. Tillsammans drog de Sverige in i demokrati. Frikyrkans stora berättelse handlar om hur den lilla människan kräver att få läsa Bibeln, dela nattvard, tänka och känna själv. Hur hon genom att erövra orden och anden lyfter sig upp ur fattigdomens och den döda religionens sugande lera. Med tiden blir frikyrkan, och arbetarrörelsen också för den delen, en institution, välmående, respekterad, statsstödd. Och det känsliga örat börjar höra gnisslet från maskineriet. Det blir allt svårare att nå fram till källan med det friska vattnet. Det är så höga moralstängsel i vägen. Så många självutnämnda trospoliser i vägen. Så mycket ytliga känslor i vägen, uppumpade med gitarrspel och hallelujarop. Så mycket aktiviteter i vägen. Kafferep, musikcaféer, innebandy. Till slut blir kyrkan mer klubb än heligt rum. Kyrkan sekulariseras. Idag söker frikyrkan desperat efter den nya stora berättelsen. Hon lär bli besviken. En berättelse är ingenting man skapar på konferenser i Kungliga Tennishallen. Om vi ska tro kyrkohistorien kommer den nya berättelsen från ett håll man inte alls väntade sig. Från människor man kanske helst inte vill släppa in i kyrkan. Människor som förlorat så pass mycket att de verkligen är beredda att ta emot en kraft starkare än de själva. Berättelsen om frikyrkan, som nu håller på att förblekna, handlar om hur de på samhällets nedre botten fick sin värdighet tillbaka. Den nya berättelsen kommer handla om samma sak.
tonight my bag is packed. Tomorrow I'll walk these tracks that'll lead me across the border.
Across the Border med Springsteen. Vid den tiden då Totos låt Africa tog Goliath kliv upp på världens alla topplistor flyttade min familj från ett radhus i Fruängen till ett lite större radhus i Sköndal. Jag och mina två systrar skulle få ännu ett syskon. Min morbror gjorde lumpen och bodde hos oss på helgerna. Han och jag delade rum, vilket höjde min livskvalitet avsevärt. Allt som saknats mig fanns plötsligt där. En vinröd elgitarr, Gibson SG. En Marshall-stärkare, jämnhög med mig. En koruspedal, ett stereodäck och drygt en meter LP-skivor. Min morbror som kom från Delsbo var befriad från all musikalisk prestige. Hans skivsamling innehöll såväl Saxon som Toto, Björn Gison Lind som Pretenders. Det var Djävulsdyrkare bredvid Spelmanslag, Laila Dahl bredvid Rod Stewart. Det mest svindlande inslaget i skivsamlingen var den kompletta AC/DC-katalogen innehållande en svåråtkomlig version av Touch Too Much på maxi-singel. Min morbror ansåg att Back in Black var den bäst mixade plattan någonsin. Han tillhörde den ovanliga kategorin kristna sorglösa. För vilket inte spelar någon roll att AC/DC inleder Back in Black med att ringa i helvetets klockor. Jag minns att jag, påhejad av min pappa, skrev ett brev till min morbror där jag förebrådde honom hans dåliga urskiljningsförmåga och att det fick honom att skratta. Jag älskade AC/DC lika mycket som han, men jag lyssnade inte på låten Highway to Hell, trots att det var min favorit. Jag tog pickuppen och förde den direkt till spår 2. Jag var rädd för vad som skulle kunna hända. Rädd att något främmande giftigt skulle smygas in i mig, grumla blicken och förmörka hjärtat. Jag kände mig utvald och ville inget annat än att bli använd i ett stort gudomligt uppdrag. Jag skulle betala priset. Vägen till himlen är smal, det hade jag snappat upp. En kombination av bristande förstånd och haltande kunskaper i engelska språket gjorde att jag sållade ut de mest harmlösa skivor. Jag nagelfor texterna och allt som innehöll orden hell, devil och beast ställdes åt sidan, ofta med stor vånda. Jag tog också ner en affisch på Elo av alla band för att jag tyckte medlemmarna såg demoniska ut. Fixeringen vid vad som är ont och gott i musiken blir till slut för mycket för mig. Den blir ett ormens glittrande öga. Det man är rädd för dras man till. En solig sommarlovsdag knäböjer jag dramatiskt på heltäckningsmattan i mitt rum och ber djävulen komma in i mitt liv. Det är som en kort svindel. Jag bara gör det. Sen cyklar jag till badstranden och tänker aldrig mer på det. Många år senare läser jag en intervju med AC/DC där de berättar att Highway to Hell är en metafor för turnélivet. Och det kändes ju lite snopet. Lite sorgligt till och med faktiskt. Men nog är historien en rätt bra illustration av den enfaldiga fundamentalismen, bokstavstrons slaveri. Nu ska jag äntligen spela den. Highway to Hell. Yes, AC/DC, årgång 1979. Frikyrkopoppens sångtexter. Ja, under glansdagarna var de tydligt evangeliserande. Det var inget tvivel om vilken avsändare de här plattorna hade. De var impregnerade av positivism. Men trots att texterna var skrivna som på plakat och banderoller var ofta sången lågt mixad. Som om det ändå fanns en undermedveten skam där. För en del var ju det här med texterna något man knåpade ihop rätt pliktskyldigt. När allt kom omkring var man kanske bara ett gäng spelglada pingstvänner från Grytgöl. De allra flesta tog ändå det här med texterna på största allvar. Textförfattarna var i allmänhet indignerade över sakernas tillstånd, men erbjöd alltid en lösning. Det ägnades ytterst lite utrymme åt privata, självrannsakande ämnen. Det var budskapet som stod i centrum. Här finns en del likheter med proggen. Samma lyckorecept, men medan proggen såg lösningen i det socialistiska samhället såg frikyrkopoppen den i världens frälsning. I frikyrkopoppens sångtexter är det inte sanningen om mig själv, mina drifter och drömmar som skildras. Det är inte den jag är, men den jag önskar att jag vore, som texterna handlar om. När mitt eget band Sirocco hade spelat på Svalkanfestivalen 1984 blev jag i egenskap av 12-årig gospelrockare intervjuad i pingströrelsen tidning Dagen. Jag talade om för reporten, apropå texterna, att jag tyckte det var förutsägbart att skriva om kärlek och att jag hellre skrev om Jesus och vapenvägran. Frikyrkopoppens texter var ofta uppbyggda som en trestegsraket. I första delen etablerades problemet, i andra versen utvecklades problemet och i refrängen, alternativt sista versen, kom lösningen. Låt mig exemplifiera med Örebrogruppen Terra Novas låt Du är älskad från 1985. Svetten lackar och armar hävs, kroppar rycker och tänjer, muskler prövas och granskas väl, det är fullt på gymmet ikväll. Här i första versen kommenterar alltså Terra Nova den gymkultur som just har slagit igenom starkt i Sverige. Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som är vackrast i världen är. Skönheten hos mannen, den sitter väl där, i en vältrimmad biceps. Här sammanfattas alltså problemet och i sista strofen kommer låtens första retoriska fråga. Skönheten, den sitter väl där, i en vältrimmad biceps. Så småningom kommer refrängen och lösningen och här lyckas låtens textförfattare Dan-Erik Salberg i några rader sammanfatta kristendomens själva kärna. Du är älskad, men inte för skönhet. Omtyckt, men inte för framgång. Du är älskad med kärlek så stor som ett hav och ditt liv är en avbild av Gud. Terra Nova utgjorde tillsammans med band som Salt, Hoppets Horisont och Biljams Åsna de lite mer intellektuellt progressiva inom frikyrkopoppen. De var förtjusta i tromboner och tvärflöjter och det gjorde att de sällan var färre än 7 i bandet. Deras låtar var längre och deras skivomslag allvarligare än pastellfunkbandens. Mer inspirerade av fusion jazz och folkhögskolemode. De hade låttitlar som Sanning, Funk 2, Tomma ord, Bäste konsument, Grupptryck. En sak man kan lägga märke till i Terra Nova-texten jag citerade är att den behandlar mansbilden. Det är ett centralt tema bland de lite mer intellektuella låtskrivarna i kristenheten. Ingenstans finns det så många mjuka män som i frikyrkan, så är det faktiskt än idag. Man har ofta vuxit upp i en varm kompisatmosfär där killarna och tjejerna spelat brännboll och ordnat konserter ihop och där könsrollerna nästan suddats ut. Dessutom var det här med sex en het gröt. Det skulle man vänta med till äktenskapet. Inte småäta utan vänta på den stora måltiden som Per-Erik Hallin sjöng. Det här skapade en trevlig och könlös atmosfär där männens handslag blev allt slappare. I texterna vill man befästa en manlighet som inte följer den här världens spelregler. Man hyllar mannen som kan lyssna och gråta och bre mackor på musikcaféet. Men de som formulerade sig kring mansrollen och andra känsliga ämnen med störst konstnärlighet, det var trubadurerna, kristna singer-songwriters. De hade lyssnat på Dylan, Jackson Browne, Paul Simon och några av dem var och är väldigt stora i kristenheten. De hade också de tajtaste musikerna bakom sig, men en sårbarhet som ändå drog rispor i blanklacken. De kunde ta sig ett glas rödvin, de kunde gå igenom skilsmässor och de hade alltid gäng pastorer med varnande fingrar efter sig. Deras texter var ärligare och mer tredimensionella än något annat i frikyrkopoppen. Och därför blev de så viktiga. Särskilt för dem som aldrig riktigt tyckte att de fick plats i frikyrkans goa famn. Några av dessa kristna singer-songwriter-plattor från 70-talet lyssnar jag fortfarande på ibland. Särskilt när jag är deppig. De är mer än bara bra plattor. De är trygghetssymboler. Om ni hör det här programmet, Ingmar Johansson, Börje Ring och Ingmar Olsson, vill jag passa på att framföra min kärlek och min tacksamhet. Ni var mina första idoler. De första sorgsna männen med gitarr i min skivsamling. Och jag vet att några av er brukade få höra från 80-talets skivbransch att ni skulle slå igenom utanför kyrkorna om ni bara slutade sjunga om er tro. Ni gick inte med på den dealen och jag respekterar er verkligen för det. Jag satt ihop ett litet medley med några av era tidiga grejer.
Du tänder varje stjärnenatt, ger syster måne hennes prakt. Du sänder broder vind att gå.
Det var Börje Ring, Ingmar Olsson och sist Ingmar Johansson. Aldrig hade det varit så svettigt på Musika för Bläcktornet som den höstkvällen 1984. Jag sitter med min läsk vid ett av borden och ser klungorna av människor som inte kan släppas in. Ett tv-team som kommit oannonserat har just nekats inträde av en föga imponerad pastor Solberg. I fredagens Expressen hade Måns Ivarsson skrivit en hyllande artikel om ett kristet band från Gnosjö. Det hade gått ett sus genom frikyrkan. Samma sus som 1978 när Dylan kom ut ur den religiösa garderoben. Man talar om ett av våra band. Publiken från Ritz är på bläckis. Min 12-åriga kropp rycker som en foxterrier. Jag är stolt, nästan rörd. Pastor Solberg däremot tycker att Gnosjöpojkarna blivit lite uppblåsta av skriverierna och tar upp dem i kyrksalen och säger att nu grabbar ska vi be till Gud. Fredag är redan halvkända i kristna kretsar. De är ett frikyrkans Bob Hund, ett apart inslag som tilltalar framförallt klicken med lappade jeans. Journalisterna på den kristna rocktidningen Puls jämför Fredag med Talking Heads och U2. Uno Svenningssons ljusa, spänstiga röst, hans naivistiska texter, de torra gitarrljuden och det pukbaserade trumspelet. Det låter inte som någonting annat i Sverige. Det gick för övrigt rykten i frikyrkan om att Fredags keyboardist var så dålig att bandets producent fått spela på delar av skivan, vilket ansågs som ytterst pinsamt. Fredag hade precis släppt sitt debutalbum En människa på kristna Cantio Music. Och jag har äntligen börjat fatta. Bara någon månad tidigare på Svalkanfestivalen hade jag och Erik, trummisen i mitt band, gått fram till Fredag när vi såg att Uno Svenningsson inte var där och sagt att vi gillar era låtar och ert sound så, men ni borde ju kicka den där sången. Han låter förkyld. Fredags gitarrist Arne Johansson borde förstås ha gett oss varsin käftsmäll. Men nu var det ju en kristen festival och istället försökte han två tonarter för högt förklara att det var Unos röst som var själva grejen. Och att det var Unos röst som var själva grejen, det hade han förstås rätt i. Det inser jag den där kvällen på Bläcktornet. En ung, mager Uno Svenningsson i t-shirt sjunger hjärtat ur kroppen och inget är sig riktigt likt i musikcafévärlden efteråt. Måns Ivarsson skrev att Fredag kan bli stora trots att de är kristna eftersom de inte sjunger så mycket om Gud. Men nog sjöng de mycket om Gud, det unga Fredag. Det var bara det att de höll hårt på subtiliteten. Deras texter hade en poetisk kvalitet som de mer propagandistiska banden saknade. Fredag predikade aldrig och de tillät sig själva att tvivla. De hade en nervig uppriktighet som skar sig genom frikyrkans starka överjag. Många frikyrkliga uttryckte sin besvikelse över att Fredag inte var tydligare med budskapet om frälsning. Uno Svenningssons texter var ofta adresserade till ett obestämt du. Istället för att tilltala Gud vid namn sjöng han, den smalaste vägen, i kärlek till dig väljer jag den. Och för den genomsnittliga slarvlyssnaren lät det ju där som vilken kärlekssång som helst. Fredag var det största som hände den kristna musikrörelsen. Den som började på 70-talet och planade ut under 90-talet. De höjde den konstnärliga ribban, blåste av synkoperallyt och bevisade att det gick att sjunga om tro utanför kyrkan om man bara gjorde det med lite finess. Deras stora framgång som startade med låten ni har i bakgrunden, Vindarna, blev början till slutet för frikyrkopoppen som musikrörelse. Fred hade tagit klivet ur den skyddade musikvärlden och därmed breddat horisonten för alla andra band. Det gick bevisligen att nå längre än till Bläcktornet och Cantio Music. Det blev också tydligt hur den frikyrkliga musikkafékulturen hade blivit en intern angelägenhet. Man predikade för redan omvända. För att nå världen hade man börjat likna den. Men marknadsanpassningen av Guds hus gav inga fler medlemmar. Och det är kanske inte så konstigt när man tänker på det. Folk går inte till kyrkan för att få underhållning. Folk går dit för att slippa den. 1992 slog musiken för Bläcktornet igen, efter 12 år. De sista åren hade det blivit allt svårare att hitta bra band. Den tid var förbi då musikerna hängde på låset och publiken satt ända upp i fönstren. Förbi var också debatten om vilken musik som är lämplig att lyssna på. Den sociala kontrollen var inte lika stark längre. Det blev allt mer accepterat att som ung kristen gå på vanliga krogar och diskotek. I och med det konkurrerade de kristna arrangemangen med allt det som blinkade utanför kyrkorna. Så ställde pingströrelsens flaggskepp Edin Ådahl upp i Melodifestivalen utan ett ord om Jesus i texten. Och i intervju efter intervju försökte Freda tvätta bort stämpeln som kristet band. De vägrade ta emot Grammisen för årets andliga musik och i och med det togs kategorin bort. Någonstans där började en era som vi sett kulminera de senaste åren. Då allt fler artister, både utomlands och i Sverige, på ett självklart sätt sjunger och talar om tro. När pastor Solberg, som varit Ebenezers store ledare och socialarbetare sedan 60-talet, dör i cancer, går solen ner över kyrkan. Strax efter det att Bläcktornet slår igen säljs den. Det finns inte ekonomi till den omfattande renovering som är nödvändig. Ebenezer går samman med Salemkyrkan och det är meningen att allt ska fortsätta ungefär som vanligt. I själva verket splittras församlingen. Nobody knows what awaits ahead beyond the earth and sky. I'm not afraid to die med Gillian Welch. Jag tror alla människor har en plats någonstans som liksom gestaltar deras liv. En punkt på kartan att kalla hem. Kyrkan i Bläcktornsgränd är min plats. Mina bästa minnen har jag därifrån. Det var en på många sätt märklig uppväxt, men den är min. Aldrig har jag träffat så genuint varma och engagerade människor som där. Aldrig blivit så bekräftad. Det var där musiken och språket blåstes in i mig. Musiken med sin sinnlighet och hängivelse. Språket med sin igenkänningströst och vilja till gemenskap. Det var där jag först kände hur luckor slogs upp mot någonting större än mig själv. Och hur det gjorde mig alldeles stilla, hur allt krampaktigt och självföraktande rann av för en stund. Det berättades där om en helig, okränkbar mark i alltings innersta. Om hur livet handlar om att se detta okränkbara vackra i människorna och i skapelsen. Och låta det få konsekvenser. I mitt eget liv och i allt vårt gemensamma. Att en frisk kristendom får politiska konsekvenser, det lärde jag mig där. Konsekvenser inte i form av kristdemokratisk nymoralism eller välgörenhet. Men som ett försvar för de utsatta och en kamp mot de krafter i samhället som skapar klyftorna. Som skändar det okränkbara. Kyrkan på Mariatorget står kvar som en plats i minnet dit jag ständigt återvänder. Inte för att jag vill tillbaka till själva frikyrkan. Jag lämnar den som 17-åring och har aldrig ångrat det. Man kan gå bakåt för att slippa upptäcka något nytt. Man kan också gå bakåt för att hitta en väg fram. För att komma i kontakt med det där hjärnet som en gång träffade stenen och kastade iväg ett pilregn av gnistor. Man kan gå tillbaka för att än en gång få bli träffad. Eldkvarn, ta min hand. Dagens sommar är snart slut. Tack för att ni hängt med ända hit. Jag håller på att göra färdigt en ny skiva nu, men under sensommaren och hösten kommer jag ut i landet och spela en del. Vi kanske ses då, om vi får leva och Herren dröjer, som man sa i pingströrelsen. Producent för programmet var Peter Sandberg, tekniker här i Studio 33, Håkan Henriksson. Jag skulle vilja avsluta med att sjunga en liten sång för er. I kyrkan avslutade man alltid med att sjunga en sång. Den här heter Landet vi föddes i och går så här.
Landet vi ser är landet där du och jag föddes. Blonda barn med pingisrack och den övre.